Välkommen åter till församlingsfakultetens YouTube-kanal. Vi fortsätter vår serie och vi kommer att tala om friheten hela hösten och också denna gång. Idag eller ikväll har vi ämnet som är hämtat ur Galaterbrevet 5:13. Där skriver Paulus på följande sätt. Ni är kallade till frihet, bröder. Och ni ser rubriken här på tavlan. Sen fortsätter Paulus på följande sätt. Använd bara inte friheten så att den onda naturen, köttet, får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Och frihet, det är liksom ett slagord i denna bibelvers och ett slagord som används idag ofta. Ja kommer ihåg själv att jag har sett sådana plakat som säger Fri Nelson Mandela. Eller sen har jag tittat på en film tillsammans med mina barn, Fri Willy. Och Willy var en val. Och det var en spännande film. Och ungefär på samma tid har rockgruppen Queen sjungit I want to break free. Gud vet, God knows, I want to break free. Så att friheten och frihet, det är ett slagord. Och när det sen gäller arabvåren, så som man brukar kalla det, där var det också en längtan efter frihet. Irak, i Belarus, Vitryssland, samma sak, man längtar efter frihet. Och om vi sen alltså går tillbaka i tiden, så har vi detta slagord, frihet, naturligtvis i samband med franska revolutionen. Frihet, liberté. Och sen bröderskap, fraternité, égalité. Och där har vi sen alltså en stark introitus till kvällens tema. Frihet, det är något som människorna i allmänhet och särskilt i västerlandet. Det är något som vi alla är ute efter. Vi längtar efter frihet och utan frihet, ja, finns det överhuvudtaget något liv. Och när vi sen alltså tar upp detta ämne i ett religiöst sammanhang, så stöter vi på samma slagord åter. Vi längtar efter frihet. Och om vi tänker på människor som inte lever i tro, vi längtar efter frihet och vi kan säga att frihet före omvändelsen. Det blir då libertinism. Nämligen denna tanke att jag vill vara fri. Ingen får säga vad jag borde göra. Jag gör vad jag vill och Bibeln upplever jag som en bok som binder mig. Som förbjuder mig, börjar styra mitt liv. Och det vill jag inte. Kanske det värsta exemplet på denna tanke och detta tänkande kommer från Nazityskland. Då sade man att man får inte tillåta att judarnas gud skulle på något sätt befalla arianer. Vi måste få göra det som vi tycker är bra. Och folket i allmänhet i dagens Sverige, i Norden, tänker på det viset att jag vill bevara min frihet och religion stör min frihet. Därför gillar jag inte alls friheten, religion, utan jag vill bevara friheten. No, sen vid omvändelsen. När man ändå börjar tänka om, när man inser att nämen mitt liv, ja, det är fullt av min frihet. Jag gör vad jag vill, men jag får ett dåligt samvete. Det känns sist och slutligen inte bra att göra det som jag vill. Jag mår illa. Och då kan man börja tänka på religion, den kristna tron. Och man tycker att nä, omvändelsen, ja, jag behöver vända mig om. Det blir liksom nödvändigt i mitt val, i mitt fall. Jag vill ha ett gott samvete. Ett rent samvete. Och då när vi står inför den trånga på porten. Och när det handlar om omvändelsen. Då är det också åter frihet som gäller. Nämligen vid omvändelsen vill vi bevara vår frihet. Viljans frihet. Och då menar vi att. För att komma till tro så måste jag ha min frihet kvar. Visserligen inte en sådan frihet som tidigare, denna libertinism. Och det kommer ju från det latinska uttrycket libertas, frihet. Att nu vill jag lämna mitt gamla liv bakom mig. Det är slut, det var fel. Och jag vill komma till Gud och be om ursäkt. Förlåt mig. Och sen vid omvändelsen, där ska jag sen använda min viljas frihet. Det är något som jag kan. Det är något som jag måste göra. Och det är jag som väljer Gud och Gud får nöja sig med det. Och vi ser alltså att vår längtan efter frihet inte försvinner när vi blir religiösa. Vi vill fortfarande ha friheten kvar. Och då är det frågan om viljans frihet. No, sen efter omvändelsen. När vi sen har fått våra synder förlåtna, när vi lever i tron och det känns härligt, åtminstone där i början. Då efter omvändelsen man ändå börjar småningom, man börjar tänka nej men jag vill ändå ha min frihet. Religiösa dogmer eller andra religiösa företrädare, de får inte spika fast vad jag tänker. utan som Guds barn måste jag få göra även nu vad jag sist och slutligen vill. Och efter omvändelsen kan vi säga att då har vi ofta antinomism. Och det är också alltså ett uttryck som till sitt innehåll kommer mycket nära libertinism. Libertinism, det är det här libertas frihet före omvändelsen som du ser. Antinomism, nomis betyder alltså något som har med nomos, lagen att göra. Och antinomis är mot det som lagen säger eller det som lagen innehåller. Och då innebär antinomism också denna längtan efter frihet. Det är något som jag vill ha efter min omvändelse. Och nu om du ser sen på tavlan, whiteboard. Här på skärmen. Då kan du notera att denna längta efter frihet som världen tycks hysa och ha hela tiden. Denna frihetslängtan fortsätter sen hela tiden. Och jag skulle säga alltså att vi har frihet som ett slagord. Och nu kommer vi till kvällens bibelställe. Paulus tar detta slagord. Frihet. Och han säger att ni är kallade till frihet. Eller friheten bröder. Och då menar Paulus att först nu har ni fått frihet. Ni är kallade till frihet genom tro. Och i gemenskap med Kristus får ni uppleva frihet, och jag tror att det inte är fel att säga att det är första gången. Första gången och först nu genom tro i gemenskap med Kristus. Och då måste vi alltså ställa frågan att vad var allt detta tal om frihet tidigare? I viss mån kan vi säga att fri Nelson Mandela, det kan vi förstå. Och något sånt gäller att Nelson Mandela ska befrias från fängelset, naturligtvis. Men sen egentligen allt det som vi har här på tavlan, frihet före omvändelsen, frihet vid omvändelse och frihet efter omvändelsen, är all denna frihet en illusion. Och så tycks det faktiskt vara när Paulus skriver ni är kallade till frihet. Vad menar han? Nu om vi ser på tavlan och vi tänker efter frihet före omvändelse. Det var det här att jag fick göra det som jag ville. Och jag faktiskt gjorde allt möjligt. Jag syndade hur mycket som helst. Om jag tyckte att det är kul. Bibeln säger så att Vi lever i denna frihetsillusion. Jag kan göra det som jag vill. Men jag fattar inte att det egentligen inte är min frihet. Att det är jag som gör vad jag vill. Utan jag själv drivs av tvånget. Jag måste synda. Jag kan inte bli fri från mitt elände, från mitt fördärv. Jesus säger, den som syndar, han är syndens slav. Och syndens slaveri, det blir då frihet i dagens språkbruk. Jag måste lyda synd. Jag måste synda. Jag måste göra det onda. Om jag vill sluta så märker jag, nej, jag kan inte. Och detta slaveri, kallas frihet. Och människorna tror, ja, det här är min frihet, mina rättigheter. Men det är inte sant. Jag märker inte att jag styrs av synden och jag kan inte bli kvitt med mitt syndaliv. Min libertinism är värsta sortens slaveri. Sen om vi tänker denna frihet som vi har på tavlan vid omvändelsen. När man kommer till tro, så tror man att det här är något som jag förtjänar. Visserligen inte med mina gärningar, men jag har något där i mitt innersta. Goda knista, ljusknista, något som gör att jag kan använda min frihet och självbestämma när jag kommer till tro. Och många menar att nej, jag kommer inte till tro just nu, utan sen senare när jag går i pension, när hela livet är nästan bakom mig, då ska jag börja läsa Bibeln och lyssna på radioandakter. Och när vi sen läser det som Paulus säger, ni är kallade till frihet, bröder, så kan vi mena att just det, jag fick denna kallelse och jag sade ja till Gud och där har jag använt viljan, min frihet som jag har i mitt innersta, i min vilja. Och när vi läser det som Paulus har här i Galaterbrevet, ni är kallade, så tror jag att vi ofta missförstår det som Paulus skriver. Vi uppfattar denna kallelse som en inbjudan. Välkommen till festen. Festen äger rum i festlokalen på fredag då och då. Ni är kallade till frihet skriver Paulus, ni har fått denna inbjudan, läser vi. Men nu när Paulus sen talar om de kristna, och faktiskt skriver han många, många gånger, särskilt i början av sina brev, ni kristna, ni är kallade av Gud. Och när sen Paulus skriver till den kristna församlingen, du kanske vet att på grekiskan församlingen heter ekklesia. Och det är egentligen alltså ett ord, ekklesia, som består av ek, som betyder bort från något ställe. Och sen just detta verb, kalla. Alltså de som är bortkallade från världen, från syndalivet, det som vi har före omvändelsen. Och vi kan säga, de som är bortkallade från ett dåligt samvete, ett liv utan glädje, utan ändamål, utan syfte. Vi är kallade bort ifrån allt det där. Vår plats finns i församlingen, i ekklesia. Paulus alltså använder verbet kalla och motsvarande ord mycket, mycket ofta. Och vi kristna kallas av honom, vi kallade. Vi kallas, kallade. Och när vi sen läser det som Paulus menar med detta verb, så måste vi notera att bli kallad är inte samma sak att få inbjudan. Utan verbet kalla hos Paulus är ett effektivt verb. Ett verb alltså som åstadkommer det som det säger. Att bli kallad, det är ett effektivt uttryck. När Gud kallar, då kommer du in. Jag kan läsa, för att förklara det här lite bättre, jag kan läsa ett ställe ur Romarbrevet. Och du kan slå upp detta bibelställe. Romarbrevet kapitel 4. Och där har vi sen vers 17. Och det handlar om Abraham. Och det handlar om Abrahams tro. Han som omvände sig. Och vilken tro hade han? Vi läser i vers 17. Att han trodde på Gud. Och sen definierar Paulus närmare, vem är Gud? Han trodde på honom som gör det döda levande och kallar på det som inte är, som om det vore till. Och där ser du nu hur Paulus uppfattar verbet kalla. Han kallar på det som inte är, som om det vore till. Det är en klar hänvisning, naturligtvis en hänvisning till skapelseberättelsen. Guds skapelseverk. Gud kallar ljuset. var det ljus, kom ljus. Kom hit. Och den mörka världen, eller kosmos, då fick kosmos ljus. Gud kallade och ljuset kom till. Och så i fortsättningen, när Gud skapade allt under dessa sex dagar och vilade på den sjunde dagen. Han kallade och det blev så som han sa. Och nu alltså säger Paulus här, ni är kallade till frihet, bröder. Och så här ska vi förstå, så här ska vi läsa texten, alltså bokstavligen. Ni är kallade till frihet. Det är något som Gud skapar. Det är han som gör det möjligt för dig att komma till tro. Och Gud säger klart och tydligt i sitt ord, och inte minst här i Romarbrevet, hur denna kallelse är så effektiv. Varför Guds kallelse kan åstadkomma så stora ting? Och åter kan vi läsa i Romarbrevet dess temaversar. Nämligen, vi är kallade till frihet genom Jesus, genom evangeliet. Och evangeliet, enligt Romarbrevets första kapitel, vers 16. Evangeliet är en Guds kraft som frälser var och en som tror, som det står skrivet. Alltså evangeliet förkunnas och evangeliet står i överensstämmelse med skriften, Gamla testamentet. Och evangeliet i överensstämmelse med skriften, det är Guds ord. Och eftersom Guds ord i skapelseverket hade kraft i sig själv, Guds ord åstadkom i begynnelsen det som Gud sade. Nu har vi sen samma ord i evangeliet som står i överensstämmelse med allt annat som Gud har talat i skriften. Och där har vi Guds kraft, säger Paulus. Evangeliet är en Guds kraft. Och sen säger Paulus, denna kraft frälser var och en som tror. Och då får vi inte fatta texten på det viset att, jo, evangeliet frälser om jag själv medverkar. Om jag presterar fram min tro, då får Gud verka resten. Nej, utan när Paulus talar om Guds ord, det är ett skapande ord. Och när han säger att Guds ord är Guds kraft, evangeliet är Guds kraft, så alla Guds egenskaper, när Bibeln talar om vilken egenskap som helst hos Gud, då är det alltid fråga om Guds egenskaper i fullaste mått. Högsta nivå. Och om Paulus säger att evangeliet är Guds kraft, då innebär uttrycket inte att Guds kraft till en del, resten ska du göra. Utan Guds vishet betyder att han vet allt. Och Guds allmakt betyder att han har all makt. Och därför Guds kraft betyder att det finns ingen annan kraft. All kraft kommer från Gud. Evangeliet är Guds kraft. Det är denna kraft som gäller. Och då tillägger jag inte någon kraft från min egen sida. Guds kraft är hans allmakt. Och det är evangeliet, hans ord. Och då har vi här alltså Guds gåva som vi får genom evangeliet. Så att du behöver inte någonting från din egen sida. Utan det som du behöver, det är att någon finns. Någon som förkunnar för dig evangeliet. Det är det enda som du behöver. Att någon kommer till dig och förkunnar evangeliet. Därför, gå i kyrkan. Gå i en apostolisk gudstjänst. Lyssna på predikan. Eller läs Bibeln. Lyssna på det som du finner där. Det är det enda som du behöver. Du behöver Guds ord. Använd Guds ord. Lyssna på Guds ord. Hör vad predikanten predikar. Det är Guds ord och Guds ord har kraft. Och du blir omvänt. Sen har vi här på tavlan efter omvändelsen. Och då åter alltså. Vi vill komma med vår definition av frihet. Och som sagt, det är då antinomism. Vi behöver ingen lag. Jag vill inte lyssna på en sån predikan där jag blir uppmanad till goda gärningar. Jag vill göra det som jag vill. Och jag vet det som är bäst för mig och för hela församlingen. Ingen får predika Guds vilja. Guds goda bud. Ännu mindre något förbud. Jag är antinomist mot lagen därför att jag vill bevara min frihet. Vad säger Paulus? Nu här på tavlan, nu ser du inte det som han skriver i denna vers. I slutet av denna vers. Ni är kallade till frihet, bröder. Men Paulus fortsätter. Använd bara inte friheten så att den onda naturen, det vill säga köttet, får något tillfälle utan tjäna varandra i kärlek. Tjäna. Och om du läser den grekiska texten så har vi där djupast sett inte detta verb tjena. Ja, vi kan översätta texten också så och det blir elegant på det här viset, elegant svenska. All right, det är en bra översättning. Vi ska tjena varandra i kärleken. Men Paulus skriver här på ett djupare sätt. Han använder ett verb som egentligen betyder slavtjänst. Fungera som slav. Och då skriver Paulus egentligen alltså att ni ska tjäna varandra i kärlek. Ni ska bli varandras slavar. Och det är alltså vår kallelse efter omvändelse. Tjäna varandra i kärlek, och det betyder att jag inte först och främst frågar vad jag vill. Vad jag tycker är bra. Utan då i församlingen, där gäller andra regler. Där frågar jag först och främst vad min nästa behöver. Jag ska älska honom som mig själv. Och då är jag bunden. Bunden vid kärlek. Och det är det som är min frihet. Och Paulus skriver på samma sätt, nu har vi inte tid. Men du kan också läsa Romarbrevet 6 kapitel, vi har talat mycket om Romarbrevet. Läs Romarbrevet 6 kapitel hemma. Och du märker att Paulus också där talar om tjänandet, om denna slavtjänst. Och det är vårt sätt att uppleva frihet. Och nu om du ser på tavlan, och vi har inte skrivit så hemskt mycket där, men vi har dessa tre aspekter. Och om du tänker på vår definition av frihet, och sen om vi tänker på det som vi har nu talat om, det som är Bibelns definition av frihet. Vilken skillnad kan vi notera? Jag skulle uttrycka mig på det viset att när vi definierar frihet, jag vill vara fri, I want to break free. Det betyder sist och slutligen en enorm ensamhet. Jag upprepar. Vår definition av frihet betyder en enorm ensamhet. Före omvändelsen, jag gör det som jag vill. Då ofta bryter jag mot min nästa. Eller om jag inte bryter mot honom, så bryr jag mig inte om honom. Jag vill göra det som jag känner, det här är bra. Och sen hamnar jag i ensamhet. Också vid omvändelsen när jag använder viljans frihet, denna förmenta frihet. Då vill jag alltså satsa allt på mina resurser. Jag ska göra det själv. Då behöver jag inte andra, det sista ordet, det är det som jag säger, jag själv. Det beror på mig alena. Det sista eller första steget. Då är jag ensam. Och också efter omvändelsen. Jag vill finna en kärleksfull församling. Så att det känns bra och jag vill då förverkliga mig själv. En gång sade jag till en annan kristen människa som var ute efter en fullkomlig församling, och han frågade mig, var finner han denna församling? Så sade jag till honom att om jag vet så skulle jag inte berätta det för dig. Därför att om du kommer till denna fullkomliga församling, så stör du den. Efter att du är där så är det inte mer fullkomligt. Och om vi tänker på det här viset att församlingen är där för att uppfylla alla mina krav, då märker vi att plötsligt lever vi i ensamhet. Det är alltså vår frihet, och jag tror att just därför dagens människor lider av ensamhet. Det är enligt vissa undersökningar det värsta problemet, särskilt bland unga människor. De kan ha roligt, men de känner innerst inne en oerhört stor ensamhet. Just därför att de är ute efter sin egen frihet. Vad är den bibliska synen på friheten? Vi har redan talat mycket om det. Men jag skulle säga det här, formulera saken på det viset att den bibliska synen på friheten, det är aldrig en absolut frihet, en autonom frihet. Utan den bibliska synen på friheten är frihet i gemenskap. I gemenskap med Gud, i församlingen, med de medkristna, med din nästa. Du upplever din frihet bara i gemenskap. Men då måste du omformulera din frihet, din definition av frihet. Då måste du inse att det inte finns någon autonom frihet, ingen frihet i absoluta termer. Utan den verkliga friheten finns bara i gemenskap. I gemenskap med Gud. Han har skapat dig. Han har liksom planerat allt inom dig och din framtid. Om du köper en maskin, en ny mobiltelefon, så måste du följa instruktioner för att inte förstöra mobilen. På samma sätt, om du vill uppleva friheten, så kan du inte använda din mobil som en sten som du kastar mot fåglar. Du måste använda din mobil på ett bra sätt. Och på samma sätt när det gäller den mänskliga friheten, vi måste fråga vår Gud. Hur har du skapat oss? Hur ska jag leva mitt liv som en skapad varelse? Där finner jag min frihet. Och sen när jag har syndat, så ska jag omvända mig. Vända mig om och hur? Jo, i gemenskap med predikanten, med församlingen. Jag får lyssna på de andra när de förkunnar dina synder är förlåtna. Och efter omvändelsen, jag har denna gemenskap där i församlingen. Gemenskap med Jesus, gemenskap med hans lärjungar, andra troende. Där har jag min frihet. Och det här är den bibliska synen på friheten. Och vi är kallade till denna frihet, skriver Paulus. Sen ännu en kort tillbakablick. Jag sa det att denna mänskliga frihet, vår längtan efter frihet, går särskilt tillbaka till franska revolutionen. Liberté, fraternité, égalité. Alltså frihet, bröderskap och sen jämlikhet. Om du ser på det som vi har här på tavlan, ni är kallade till frihet, liberté, bröder. Där har vi fraternité, bröderskap, som naturligtvis också omfattar våra syskon i tro, alla. Och sen har vi legalité, något som Paulus också här i Galaterbrevet skriver om, när han säger att ni alla som har blivit döpta till Kristus har blivit iklätta Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus, egalité. Men sen ursprungligen hette detta slagord i samband med franska revolutionen, liberté, fraternité, egalité, då för tiden var det liberté, egalité, fraternité, ulamor, eller döden, antingen eller. Frihet, bröderskap, jämlikhet eller död. Nu om du sen läser det som vi har här i Galaterbrevet. Alltså jag får liksom sådana goosebumps på engelska. Alltså, ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen, köttet, får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Och sen fortsätter Paulus. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra. När jag läser dessa verser 13, 14 och 15 i Galaterbrevets femte kapitel, så börjar jag tänka på franska revolutionen. Frihet, bröder. Frihet, bröderskap, jämlikhet. Det var vår definition av frihet. Och sen, vad vet vi? Ulamor, eller döden. Och man brukar säga att revolutionen äter upp sina barn. Eller så som Paulus säger här, men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra. Revolutionen äter upp, slukar upp sina barn. Och det här var något som ägde rum i eller direkt efter franska revolutionen. Och jag tycker att Paulus här i Galaterbrevet i verserna 13, 14, 15 repeterar dessa verser där hemma. Han har en profetisk röst. Han talar om frihet och varnar för att friheten inte blir franska revolutionen, vår revolution, och sen till sist, vi äter upp, slukar upp varandra, dödar varandra. Och när det gäller sen alla dessa frihetsrörelser i världen, så tycker jag att det är oerhört viktigt att hålla fast vid den bibliska synen på friheten. Och faktiskt har några historieskrivare sagt så, att Frankrike led av revolutionens ruttna frukter. Men Storbritannien inte, och varför? Vissa världsliga historieskrivare säger så att detsamma har inte ägt rum i Storbritannien, därför att på samma gång metodismen, denna kristna rörelse, vi kan säga att inte allt var där helt bra också, men ändå, metodismen, en kristen rörelse, tog fart. Hjälpte människorna att förstå friheten på ett rätt sätt, så att det inte blir liberté ou la mort, frihet eller döden. Det var franska revolutionen, men så var det inte i Storbritannien, tack vare en kristen, stark kristen rörelse. Och på samma sätt i våra dagar, när vi tänker på järnridån, dessa östeuropeiska länder. Revolutionen, tack vare Gud, blev ofta fridfull. Just därför att folket samlades i kyrkorna. Vi har bett för revolutionen. De fick friheten, men inte en sådan mänsklig frihet som leder till döden. Till att vi slukar upp, äter upp varandra. Att revolutionen äter upp sina egna barn. Nej, utan det blev frihet i gemenskap. Frihet som tog sin början i kyrkan, i gemenskap med Gud. Och då började också denna frihet här på jorden. Ja, den friheten började likna denna verkliga frihet som finns bara i våra kristna sammanhang. Jag önskar er alla en välsignad fortsättning på kvällen. Läs Paulus syn på friheten. Läs ännu en gång verserna 13, 14 och 15 i kapitel 5. Må Gud välsigna dig. Amen.
Tack för att du har lyssnat. Klicka på prenumerera för att få notis om den nya filmen lagts ut på YouTube-kanalen. Mer om och av Timo Lahti finns i senaste numret av Hälsning, där Timo skrivit en betraktelse om att döma och att dömas. Hälsning skickas ut till gåvogivare, 4 nummer per år gratis. Och vill du ha nästa nummer av Hälsning hemskickat till dig, nästa nummer är det fullmatade julnumret, så ge en gåva till exempel till swishnummer 123-100-8457. Glöm bara inte att förmedla din adress, din postadress, så att vi får in det i vårt prenumerationsregister. Timo undervisar också på våra teologiska program. Det är nu möjligt att påbörja sin ansökan för studier nästa höst, hösten 2021. Det ettåriga Filippusprogrammet och det treåriga Bachelorprogrammet som ges här i samarbete med Fjällhaug internationella högskola i Oslo. Gå in på www.ffg.se/utbildning för att få veta mer.